Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. En Royobi grästrimmer, inklusive batteri och laddare, för nedklippta 1499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Säger vi hej och välkomna allihopa till ännu ett fantastiskt avsnitt av vår podd. Katarina Janors här och
Nick Alinia.
Och Nick och Katarinas analyspodd kan man väl säga. Eller ja, vi tar ju oss an olika ämnen där vi tycker till och ni behöver oss.
Den ändrar karaktär lite löpande.
Den ändrar karaktär lite utifrån energierna och strömningarna i samhället och sånt som är angeläget, tycker vi i alla fall. Mm-hmm. Och utifrån den respons vi också får. Som vanligt kan ni swisha oss på 0700 420 0297. Jag har blivit duktig på att säga siffrorna istället för att blanda hundratal och ental. Mm. 0700 420 297.
Du kan mindre OCD-triggande.
Ja, ja.
Och ni kan också mejla oss på katarinaonix@gmail.com, men allt det där står i beskrivningen.
Och följ oss på sociala medier, givetvis. Mm. Där ni också kan komma in med synpunkter, åsikter, ris och ros. Mest ros förstås, som vanligt. Mm. Ja, vädret är gråmulet och tråkigt, men här inne i studion är det varmt och gött. Och jag tänkte vi skulle börja prata om den här romarriket-historien som jag har förstått är någonting som rör sig väldigt mycket i huvudet på. Framförallt vänsterkvinnor som verkar så här, de verkar liksom tagna på sängen över att män enligt egen utsago tänker på romarriket dagligen. Nu tror inte jag riktigt på det, men jag vill höra din take, du som är man. Hur mycket tänker du på romarriket?
Alltså inte jättemycket, men jag... Om någon skulle fråga mig, alltså om någon vänsterkvinna skulle fråga mig, så hade jag säkert sagt varje dag så som många män verkar svara på det här. Men jag tror det är ganska få som faktiskt menar det, men jag tror att folk tycker att det är en rolig grej att säga och lite av ett statement på något sätt.
Du tänker att de provoceras av att män inte tänker på att liksom krypa runt i brunröda förkläden och tänka på att baka kanelbullar, och istället tänker de på Julius Caesar, Nero, Agrippina, Claudius och gänget, och hur de liksom far fram i olika gladiatorspel och ägnar sig åt diverse macho liksom styrkemätningar.
Ja, precis. Sen vet jag inte hur mycket jag kan anta att det har framats negativt i media, eller?
Självklart. Ja. Allting som är manligt framas negativt i medierna, och männen ska också gärna förlöjligas och hånas. Så det har varit ett flertal konstiga analyser där man har avbildat dels fel också. Man har skrivit så här, män tänker på romarriket, och så har man så här bildsatt artikeln med någonting helt annat. Så här, bara så här, krigare som krigare ungefär. Vilket visar ju deras nivå. Men det är klart att det har liksom varit så här hånfullt och nedlåtande och lite så här patronizing. Så här, jaha, titta på de här gossarna, de tänker på romarriket. Så här, vilka töntar, det är liksom lite undermeningen.
Vem kom ens på frågan? Alltså, vad var syftet med att ställa frågan?
Det var en bloggare eller en influencer som heter Saskia Court, och hon hade då på något sätt, och det här är inte något nytt, utan det här är tydligen redan ett år gammalt, hela den här grejen. Och, men sen har det liksom fått ny fart och blivit viralt, och till och med Elon Musk har liksom bemött detta. Och jag tänker så här att det handlar egentligen inte om själva romarriket, utan det handlar om att mannen vill vara man.
Ja, ja. Alltså det är ju absolut därför såna här trender kommer. Jag tror det är också därför folk... ja, men att det har blivit lite av en meme att man svarar att ja, man tänker på det hela tiden.
Men jag tänker så här, jag tänker att min take på det hela är att jag tycker att män tänker för lite på romarriket. Jag tänker liksom inte romarriket, om vi låter romarriket symbolisera någon slags krigararketyp. Jag tänker också på de här klubbarna där man faktiskt slåss. Jag tror att det finns en längtan hos männen efter att få vara män fullt ut. Men både positivt och negativt. Liksom, alla manliga egenskaper som man har förkastat och tryckt ner, som vänsterkvinnorna har liksom på något sätt förlöjligat och hånat och hatat på. Så det heter inte hata på för övrigt, det heter hata. Men strunt samma, jag föll i fällan. Det heter verkligen inte hata på, kom ihåg det nu, det heter hata. Men,
hata och hota på.
Hata och hota på, precis, och älska på.
Hata och hot.
Säger man älska på. Nej, men och jag tänker att det handlar om att män vill vara män. Och jag tänker att de tänker för lite på det. Jag tycker de borde vakna på morgonen och inte tänka kanske per automatik Julius Caesar, utan tänka jag är man och bara så här... insupa syret och bara känna testosteronet liksom rusa runt i kroppen och bara wow.
Mm. Ja, det får inte bli för mycket vad ska man säga mentalt masturberande så att säga, utan det gäller ju att, det finns ju saker man kan göra, kanske inte för att leva på romarriket, men det går ju att bejaka manlighet i modern tid också. Så att man får inte fastna i och bara tänka på hur man lite säkert var på den tiden som man inte var med på.
Jag tänker att man inte ska tänka på det som var förr, utan jag tänker att man ska renovera liksom manligheten och anpassa den till dagens behov och till dagens samhälle och till den verklighet som vi lever i idag. Och då känner jag att just krigararketypen är en bristvara. Det behövs en krigararketyp. Det behövs en krigare mitt ibland oss. Så jag tycker männen kanske inte ska just tänka på någon sån här romarriket så, utan de ska tänka på sig själva som de här personerna och leva i den här beredskapen. Vad gör jag om det nu shit hits the fan? Hur kan jag bidra till att minimera en eventuellt negativ händelse? Vad ska jag göra? Jag läste om en rektor uppe i Östersund. Nej, bara i Piteå. Han hade brottat ner en hotfull man.
Ja,
han var ju någon sån här kampsportkille, va?
Mm, han var MMA-medaljör. Jag vet inte om det var på...
Jo, men det var han.
Mm.
VM, va?
Ja, det tror jag. Nu är det ju lite missvisande med de här VM och sånt i vissa sporter, därför att det inte är det högsta alltid. Men han var ju definitivt... han hade ju definitivt legit erfarenhet, så att säga.
Men det, och jag tyckte det lät så otroligt skönt. Och jag blev, men samtidigt när man är i Sverige så blir man ju lite rädd. Och då tänker man så här, oj då, stackars rektor. Ska han nu tvingas liksom, blir han nu ifrågasatt för att han har använt mer våld än nöden kräver mot en stackars offer som egentligen, vad hade den grabben varit med om? Vilka trauman har han liksom upplevt? Och därför var tvungen att gå och vara hotfull i en skola. Så får den här rektorn kanske liksom någon slags bannor efteråt.
Mm, jag tror inte det. I det här fallet. Va?
Nej, jag hoppas inte att det är så stört och att det är så skadat att man direkt reflexmässigt anklagar en person som skyddar barn för att ja, kanske gått för långt.
Däremot kan det ju vara en och annan kärring på skolan som typ röker blend och sånt som... kanske hade negativa åsikter om det. Men jag tror inte det blir några rättsliga repressalier.
Men jag tänker så här, kvinnor liksom ska på något sätt alienera sig från det här att tänka på romarriket. Jag kan säga så här, jag är kvinna, men jag tänker på romarriket 24-7. Inte romarriket liksom per se med Julius Caesar, men jag tänker på romarriket. Jag tänker på krigararketyperna, jag tänker på konflikter, jag tänker på muskler, jag tänker på vapen, jag tänker på det oavbrutet i princip. Och jag går igenom i huvudet. Just nu tänker jag skitmycket på det.
Ja.
Känner du inte det?
Känner du inte att det liksom strålar ut någon slags energi ur mina muskler här?
Jo.
Men jag känner så här, jag tränar på det. Jag tränar på det mentalt. Mm. Och jag föreställer mig olika situationer. Vad skulle jag göra ifall, till exempel?
Ja, du tänker lite manligt.
Alltid.
Ja.
Till exempel om man sitter på en krog, man sätter sig aldrig med ryggen mot ingången. Nej. Det är så här preppertänk. Man sätter sig alltid så man ser ingången. Man sätter sig aldrig så att man, eller med ryggen mot gatan. Man sätter sig alltid så man ser vem som kommer in. Alltså det finns så här enkla överlevnadstricks egentligen. Ja.
Kollar du närmsta nödutgång?
Det kollar jag alltid. Och jag ogillar också när det är för trångt och för så här mörkt, trångt, man vet inte. Jag tänker alltid så här, vad skulle hända om det började brinna här till exempel? Mm. Då kommer det bli världens jävla panik och folk kommer att trampa ihjäl varandra.
Det finns ju en del skräckexempel på det där.
Yep.
Göteborg och...
Ja, det finns det.
Lite andra videor...
Det finns det, så att jag är inte så förtjust i, till exempel på en båt utomlands, jag sätter mig aldrig så att, alltså jag sätter mig alltid nära utgången, så jag kollar alltid hur jag ska kunna, jag tänker alltid så här, okej, om det händer, om båten nu börjar sjunka. Ja, men typ när jag var i Indonesien, de båtarna var ju inte så kul och de sjönk ju också som liksom... Nej, men och de gick ju, ja, men de var ju galna de båtarna och man blev alltid nermotad under däck, men då försökte jag alltid sitta i alla fall... så nära och kollade hur liksom ja, en escape route helt enkelt.
Mm. Och du planerade. Tänker att du vill flyta på så att säga istället för att vara nere i
Nej, men jag tänkte så här, om man nu, alltså havet var ju inte kallt direkt, men man tänker så här, om det är klart att den går till botten så kanske man inte har så stor chans om man sitter längst ner som en råtta, utan då är det bättre. Nej. Att sitta ovanpå.
Fan, vad obehagligt.
Ja, riktigt otäckt. Och jag var faktiskt med om en sån här storm när havet gick otroligt högt och de körde ju som galningar och båten bara liksom slog mot vågorna och de sköljde över båten och jag och en tjej från Kanada satt och typ höll varandra i handen och bad till Gud, för vi kände så att vi kommer inte överleva det här. Vi kommer just bli den här, det kommer bli en notis så här, i tidningen så här, båt sjönk så här, svenskar ombord så här, du vet, typ som en indisk bussolycka eller något sånt där.
Hade ni en flytväst?
Va? Liksom, ursäkta, flytväst? Frågetecken. Nej, det fanns ingen flytväst.
Nej.
Men
de visste inte vad det var.
Nej, det var inte så aktuellt.
Nej.
En båt mellan öarna då, kan jag säga.
Fanns det krokodiler?
Nej. Det fanns inte krokodiler. Men du, apropå det här med krigararketyper och män som då slåss. 99 så kom ju filmen Fight Club och den blev ju väldigt populär. Det var ju liksom, ja, regel nummer ett i Fight Club. Vi talar inte om Fight Club liksom. Det var ju, ja, men jag tyckte filmen var inspirerande.
Regel nummer två också.
Regel nummer två, ja, precis. Det är regel nummer två, ett. Regel nummer två är regel nummer ett, ja, i princip. Nej, men man förstod att det där slog an en... Det är baserat på en bok som heter Fight Club, som också är väldigt bra, tycker jag. Och som på något sätt slår an den där längtan hos männen att få vara liksom rå män och visa sin styrka för varandra som... Ja, alltså män har vi håller alltid på. Är det tuppväckning eller hundslagsmål? Eller så är man själv där och slåss. Alltså man slåss ju som någon slags nöjesyttring.
Mm. Färre och färre nu för tiden. Men
färre och färre. Men då har Aftonbladet då 7 september i år skrivit en kulturartikel med rubriken "Nu bildar svenska nazister" och så citat "Fight Clubs". Och de skriver så här, de kallar sig gymnasister och möts i organiserade slagsmål. Gymnasister var ju, ja, vitsigt kan man ju säga.
Mm.
Alltså gymnasister. Mm.
Jaha, jag tänkte inte ens på det först, på ordvitsen.
Nej, men precis, en gymnasist. Är ju inte, ja, men det här är gymnasist med
zäta. Ja, precis. Ja. Ja, det var kul.
Och då står det så här, de kallar sig ironiskt för gymnasister. De drömmer om, citat, ett folk, en ledare, flera gym. Och det här känns ju som humor, det känns ju som någon slags... Gymmen har blivit ett politiskt nav för en ny internationell rörelse gatuaktivister. Under sommaren har ett nätverk av nazistiska slagsmålsklubbar, active clubs eller aktivklubbar som de kallar sig själva, bildats i Sverige efter internationell förebild. och han, de menar att allt liknar just Chuck Palahniuks kultbok. Alltså Chuck Palahniuk är författaren till Fight Club. Om en krisande manlighet som finner en omstörtande gemenskap i underjordiska boxningsklubbar. All alltså, kroppsträning är propaganda.
Just det, Fight Club-folket gjorde ju, alltså i filmen gjorde ju också en del politiska aktioner. Sen var det ju kanske inte jättetydligt politiskt, men det var ju ja, men mot vissa storföretag och mot materialism och så vidare.
Ja, och på något sätt så var det ju också den här kampen mot det kanske mainstream-samhället. Det var ju en underground-rörelse, men här då går Aftonbladet igenom att här var det ju det lokala centrumhuset förfallit, och där blir det liksom sommaren 2022 så blir det nazistisk träningslokal. Och det är väldigt mycket fokus på nazism här. Det pratas om, alltså hela den här artikeln är ett sammelsurium. Det är Donald Trumps valkampanj och det är Richard Spencer och det är också, och Mussolini, dagens nyfascism med Evo.
Det är också Mattias Våg som har skrivit den, så att vi får ju ta det mesta med en slevsalt.
Mattias Våg har skrivit den här och han vill ju ha dessutom, vad han vinklade på, eftersom han själv är liksom fet, lat och obrydd, så skriver han att dagens samhälle vill ha dig lat, fet och obrydd, för ett stillasittande Netflix-konsumerande tjockisfolk kommer aldrig befria sig, skriver Jim som en kommentar på Rasmus bla bla bla, alltså om viktmobbningen i samhället. Och aktivklubbarna ska istället vara en plantskola för en ny typ av människa, och förändringens första steg börjar på gymmet där liberalismen drivs ur kroppen, ett styrkelyft och en repetition i taget.
Viktmobbningen har vi ju ibland gemensamt med de här då.
Ja, alltså så här, egentligen kanske inte viktmobbning är så, men däremot en kritik av ett samhälle som faktiskt manar människor till att förstöra sig själva och att bli just slöa, tjocka, tröga, orörliga och därmed också mycket mer lätt manipulerade, ser jag det som, därför att man kan inte då, alltså de har ju en poäng i att man inte kan varken försvara sig eller stå upp för sig själv eller leva ett aktivt liv om man är en väldigt försummad, om man försummar sin kropp. Mm. Det är ju sant.
Ja. Nej, alltså, och nu står det ju såklart, det är ju Mattias Våg som har skrivit, och det står ju att allt är nazism och hit och dit, och vi vet ju vad definitionen av det brukar vara i vanliga fall från de här människorna då. Men att det, alltså vi vet ju också att varje gång killar som är till majoriteten etniskt svenska samlas och bildar liksom någon form av grupperingar som inte är fotbolls huligangrupperingar, så stämplas de ju alltid som våldsbejakande, och alltså oavsett om de är det
högerextrema eller inte.
Ja, men framförallt nazistiska. Högerextrem kallar de ju även oss liksom, men
alla som inte röstar på Miljöpartiet är ju högerextrema, och jag menar, råkade brinna en vindkraftverk, så är det ju hets mot folkgrupp enligt Märta Stenevi. Så att jag menar, det är inte så konstigt. Nej, men det är ju en helt fel, det är ju, alltså debatten har ju helt spårat ur.
Men det jag menar är att det är svårt att också veta riktigt vad de här grupperna är egentligen. Alltså det, för vad jag hör från vad jag hör och ser, så är det ju ganska bra att svenska killar går ihop och tränar. Sen om allt det här andra, jag vet inte om det, ja, jag vet inte ens om det stämmer eller inte, något av det andra som
Nej, men
står.
Precis. Man måste ju fundera, man måste ju komma ihåg att källan är Aftonbladet och skribenten är en vänsterextrem aktivist. Så att naturligtvis är det inte i deras intresse att på något sätt framställa män som tränar och som inte just vill vara tjocka och lata och obrydda. Det är ju liksom inte i deras intresse att på något sätt skriva någonting positivt om att män och killar skulle bejaka just krigararketypen i sig. Att de skulle på något sätt vilja göra maskuliniteten till någonting åtråvärt och någonting bra, utan i deras intresse. Och här kan vi också komma in med liksom mediekritik, därför att jag tycker absolut att det är problem. Det finns ju absolut grupperingar som är problematiska, våldsbejakande, och jag tar helt avstånd från dem givetvis. Det gör vi båda två här, kan jag tala för dig också. Men ja, men vi gör det. Eller hur?
Ja, ja, eller vad beror på vilka du pratar om, såklart.
Ja, men det är klart att det finns massor med dårar överallt, konstiga våldsbejakande människor som är fullständigt urspårade och som liksom, ja.
Alltså, ja, alltså, det är klart, jag tar såklart avstånd från våld som inte är
som inte är våldsmonopolets våld. Ja, men precis. Och som inte är självförsvar. Men med det sagt så vill jag ändå jag vill ändå på något sätt uppmärksamma det här de här initiativen, som jag tror att det finns många sådana här initiativ som inte alls är särskilt varken liksom nazistiska eller högerextrema eller våldsbejakande på det sättet som man vill göra gällande i Aftonbladet. För där är återigen tidningarna och de här stora medierna, de är ju våra fiender, för de talar ju inte om sanningen, utan de sprider ju propaganda och lögner och hittar på. Och sen att det absolut säkert finns grupper som är på det sätt som de beskriver, det tvivlar jag inte på. Men det är ju inte det stora. Det stora hela handlar ju om att män måste man up, återigen. Mm. Eller hur?
Ja, absolut. Och att man gör det tillsammans och tränar tillsammans är väldigt, väldigt positivt. Sen resten av det som står lämnar jag liksom därhän. I och med att det kommer från någon som skulle kalla ett helt opolitiskt initiativ också för problematiskt och våldsbejakande förmodligen. Så det finns liksom ingen trovärdighet.
Nej, det finns inte det. Och jag tycker också den här aggressionen som det är mot etniskt svenska eller etniskt europeiska ungdomar och män och även kvinnor i viss mån, den tycker jag är ett av de största problemen i vårt samhälle faktiskt. Att man pekar ut människor som ja, kanske hyllar svenska flaggan eller som bara vill umgås med varandra och försöka hitta en väg ut ur det här dysfunktionella samhället, att man direkt stämplar dem som någonting otroligt suspekt. Precis som man gör med Donald Trump till exempel och hans anhängare, de stämplas ju allihopa som högerextrema, men det, jag menar, det är ju liksom ett sätt att försöka styra bort debatten från var problematiken faktiskt ligger, nämligen i en massförstörelse av våra samhällen och av de liksom grunderna som de bygger på.
Högerextrem är ett väldigt uddlöst ord alltså.
Ja,
jag tycker inte det är ens... Ja, jag har till och med slutat störa mig på det.
Nej, men högerextrem var det någon som sa så här, men blir man kallad högerextrem så är det ett kvitto på att man har gjort någonting bra i samhället. Då har man stått upp för någonting, då har man inte tramsat med i vänsterns narrativ. Man har sagt ifrån, man har varit ärlig, man har varit sann, man har varit sund. Då blir man kallad för högerextrem. Mm. Det är liksom ett kvitto på att man inte är en av de här vänstermupparna, utan att man är en människa som faktiskt är lite rakryggad. Mm. Så att, kom ihåg nu att hela den här taktiken med att stämpla... Alltså grejen är så här, vi måste fortfarande gå igenom det. Vi måste fortfarande prata om det, därför att det är inte på något sätt utagerat, skulle jag vilja säga. Nu är ju total hysteri i samhället, eftersom nu har ju migrationspolitiken börjat styras in i den riktningen som SD har egentligen pratat om de senaste 20 åren. Nu ska asylsökanden samlas upp i läger, eller de ska samlas upp i centra som det är i andra länder redan. Och sen så får de också bo på de här mottagningscentra. De får inte bo var de vill, vilket är helt rätt. Och sen så blir de avvisade om de inte har några asylskäl, och de här processerna ska underlättas och så. Och då blir det ju total panik och hysteri. Då är det liksom höger
koncentrationsläger och
koncentrationsläger, sortering, alla människors lika värde borta ur bilden. Mm. Ingen rättighet, ingen människa illegal, panik, gråt, tandagnisslan, hysteriska anfall. Mm. Cringe.
Det är trist såklart.
Det är jättetrist. Ja, så att nu är liksom alla de i Sverige nu som tycker att det här inte är det värsta som har hänt mänskligheten, de är högerextrema.
Det är vi.
Det är vi.
Ja, jag var ju lite i händelsernas centrum igen som så många gånger förr. Men den här gången kan jag faktiskt erkänna att jag letade upp händelsen.
Bara på Storytel.
En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
Bara på Storytel.
Om en sovvide på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovvide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina deals i McDonalds app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis...
Åh, sorry. Kom åt något här.
Exempelvis...
Förlåt, det är något skit här.
Andra snabbmatsrestauranger som...
Vi provar en tagning till.
La 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 la. La 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 la.
Och det var för att jag fick en flash i mobilen om att det var en skjutning i Vasastan. Och det är ju ganska ovanligt ändå. Och stod att folk hade sprungit och skrikit. Och det verkar ha varit ganska, ja, men en ganska dramatiska scener ändå. Det här var en del av Vasastan som är väldigt, väldigt lugn.
Ja, vid Vanadisplan va? Vanadisvägen, ja, Västmannagatan.
Ja, exakt. Ja. Ja, precis.
Där är jättedött.
Ja, verkligen. Men tydligen så finns det ju en pendeltågsuppgång här. Och det är tydligen den som det brukar... Jag har ingen aning om det här hade med det att göra, men tydligen så delas det en del där runt den uppgången. I övrigt är det ju helt dött det här området. Men jag visste inte var i Vasastan det var, så jag tog en spark och letade efter blåljus. Och hittade...
Och fann dem.
Ja, jag fann blåljus till slut. Och det var ju avspärrat en hel korsning ganska långt, väldigt mycket poliser och väldigt mycket boende som stod vid avspärrningarna och pratade. Och man hörde ju en del konversationer som var, ja, alltså, de var ju, de hade ju inte helt varit emot våra åsikter, om vi säger så.
Nej, jag tror att de hade sina Jimmy moments, va? Var det inte det? Och de som inte hade fått det än, de fick väl det då?
Säkert. Och det här är ju väldigt många som bor där, det är ju folk som är väldigt skonade från sånt här. Det går ju att bara bo än där länge, och ja, inte liksom röra sig, alltså inte ens röra sig, alltså till och med jag som bor i city, det är ju fortfarande liksom, det är inte så mycket problem bland de som bor där, men det sker ju väldigt mycket skit, så man ser ju väldigt mycket...
Ja, det kommer ju dit resande, höll jag på att säga, eller människor som tar sig dit, som söker sig dit.
Exakt, man ser ju ändå väldigt mycket mångkultur och så vidare, men när alltså när man bor just på, ja, men den här delen av Vasastan, eller man bor på Övre Östermalm eller de här ställena, där är det ju verkligen verkligen skonat.
Ja, men Södermalm också.
Ja, många delar, ja, alla delar som inte är liksom...
Söder, Nytorget, Sofo, alltså det är ju inte...
Nej, precis. Det som inte är liksom Medborgarplatsen eller...
Medis och sen så Hornstull vid Tanto, där är inte heller så kul. Men det finns ju lugna kvarter där också.
Ja, precis. Och de här väldigt tysta kvarteren, de här har ju inte sett... Alltså, de läser i tidningen, men de ser det ju aldrig.
Nej, de känner
men
inte
nu
av det.
Så, alltså, tänk dig skott på en vardagskväll. Mm. Folk som springer från, som har parkerat bilen och alltså... Den är ganska kaos. Och det är ju inte liksom, det är klart att det inte är kul, alltså positivt att det skjuts i stan, men det är ju också, det är nog också bra för folk som inte bor i förorten att
att smaka, ja, känna av vad som, kulturen.
Ja, exakt. Mm. Och känna att, ja, men nu är det till och med nära oss, för det är ganska lätt att bara ignorera allt fram till att man själv ser det i sina egna kvarter.
Mm. Jag pratade med en polis i helgen och han bekräftade egentligen det som Jimmy Åkesson nu sa i veckan här, att det är 100% invandringens fel det här våldet vi ser. Och det är ju så. Det är 100% invandrings... Ja, alltså. Det är ju det. Och att man inte kan liksom få ur sig det som en enorm mental förstoppning på etablissemanget där de liksom... Nej, men de får liksom inte ur sig det här.
Alltså det är gängvåldet inte... syftar han på då?
Ja, gängvåldet. Ja, men ja, alltihopa, ju... knarket, gängvåldet. Alltså det har ju alltid funnits kriminalitet. Det finns det ju i alla samhällen. Men den här omfattningen och den här modusen som de har.
Ja, ja,
hur man skjuter väl... varandra, liksom, hur man hotar, hur man är flera mot en. Alltså det finns ju ett importerat våld som är... Som Sverige skulle inte haft de här problemen om inte det hade varit på det sättet.
Nej, det, att, alltså, definitivt.
Att den här importen har skett.
Ja. Det är ganska, det, numera är det ju färre och färre som förnekar det, men det finns ju fortfarande. Det är ju många som i våra kretsar som tror så här, ja men vadå, det här vet väl alla nu. Men, och sen dyker det upp någon batikhexa på Twitter som bara, nej men det, vi har ju alltid haft, har du hört talas om Jönssonligan? Schackmatt, rasist.
Ja, det.
Alltså.
Nej men de är så efterblivna. Och det var en som hade också skrivit så här, Sverige hade inte varit det land som det är utan invandring. Och då var jag tvungen att kommentera och vara så här, nej, Sverige hade inte varit nummer ett i skjutligan och våldtäktsligan och rånarligan utan invandring. Sverige hade varit ett vanligt land utan det. Det var så tragiskt, för det var ju en som hade lagt upp på Twitter eller X som det heter. Jag tycker jag säger Twitter fortfarande.
Det heter nog delvis fortfarande Twitter. Jag tror varumärket är X numera, appen. För appen.
Ja, men... De hade lagt upp en liten filmsekvens från Medborgarplatsen från sommaren 1997, alltså 26 år sedan.
Good times.
Och det var verkligen ett helt annat, en helt annan stad. Alltså man såg bara svenskar i princip, eller europeer. Folk rörde sig, alltså man såg inga hucklen, man såg inga liksom knulla din mamma medborgare, och det var... Nej, men det var så otroligt så här vilsamt på något sätt att se. Och det är ändå bara 26 år sedan. Det är liksom 97, det känns som i närtid, men det var ändå ett helt annat land vi hade. Ja, den här polisen jag pratade med i alla fall, han var bara så här, nej men det är ju 100%, allt negativt har med invandringen att göra. Det går som en röd tråd i allting. Det finns inte ett enda samhällsproblem av idag av den här kollapstypen som inte hör samman med massinvandringen från dysfunktionella länder.
Nej. Och det är därför när folk står och andra partiledare till exempel står och anklagar Jimmy för att han, ja, du skyller allt på invandring. Och de säger alltid invandrarna istället för invandringen. För att liksom reframa det till att han hatar människor. Och, och han svarar ju ofta att ja, men för det första, det är inte jag säger inte invandrarna, jag säger invandringen. Och det är framförallt ert fel och inte de personerna som har kommit hit. Säger han ju alltid. Och sen säger han, men det är ju, anledningen till att jag nämner det hela tiden är ju för att exakt vartenda problem vi har går ju att härleda till invandringen.
Varenda
grej. Alltså vårdköer, kriminalitet, brott och straff,
skolan, hit och dit, exakt, äldreomsorgen, rättsväsendet, polisen, migrationsverket, alltså allting, allt. Men också andra typer av problem, till exempel nedskräpningen i naturen, problem när man bygger vägar, trafikolyckor, olika typer av korruption, fusk, alltså när man bedrägerier. Alla typer av lurendrejerier, fake, köttstölder, you name it, liksom fusk med olika typer av liksom livsmedel, råvaror, lokaler, otrygghet, alltså i byggbranschen, stölder, alltså allt. Knarket är en stor del av BNP, alltså ekonomin, liksom rubbet, socialtjänsten, alltså jag tror inte jag kan komma på en enda. För det första så här, en enda del av Sverige som fortfarande fungerar normalt, ja, det är väl skattemyndigheten och kronofogden.
Ja, den kommer alltid funka.
Den kommer fungera jättebra. Men också sociala orättvisor, ja, men som till exempel PISA-resultaten i skolan. Alltså, you name it, bokstavligen. Apropå där har vi ju då vården. Vi har två flagranta spaningar angående det här. Ett, det har vi så här, Dr. Somalia som uppdagades. Det här var en väldigt intressant företeelse med Dr. Somalia som var en person som inte har någon medicinsk utbildning men som ändå har så här arbetat som läkare och menar på att i Somalia kallar man alla som jobbar på en vårdcentral för doktor.
Vänta här nu, va? Jag har inte hört om det här.
Har du missat Dr. Somalia?
Hur länge har han varit läkare eller agerat läkare?
Nej, men han har varit verksam ganska länge. Och då var det så här... han liksom i tidningen, alltså fria medier skriver så här att det låter som ett dåligt filmmanus.
Men han har inte haft läkarlegitimation?
Nej. Han har öppnat en egen verksamhet under namnet Dr. Somalia. Det var på en vårdcentral i Trollhättan. Han har fejkat sig själv som läkare och behandlat patienter felaktigt.
På en vårdcentral?
Ja, det, först på en vårdcentral och sen har han öppnat eget där han har liksom trollat folk. Men det intressantaste av allt i det här är liksom inte, det här är fruktansvärt givetvis, men det som är Sverige ett nötskal då, vad händer då? Jo, då är det en läkare som upptäcker detta och slår larm. Och vad händer då? Jo, då är det han som får sparken. Men inte Dr. Somalia som tas i försvar av liksom chefen på den här vårdcentralen.
Vilka jag grunder fick han sparken på då?
Ja, men det kan jag inte svara, men han har fått sparken. Han har fått sparken för att han har varit visselblåsare. Precis som Bernd på Gotland när han visselblåste om att nyanlända barns tänder visade att de var typ 40. Liksom. Han fick också sparken och förlorade typ allt. I Sverige är det så här, om man påtalar sanningen så får man sparken. Och det andra spaningen var så här, det långa, långa snyftreportaget naturligtvis i Aftonbladet. Ibland så jag läser de där tidningarna för att jag måste hålla mig ajour med vad de ljuger om. Och då var det så här, då finns det en vårdcentral som behandlar då papperslösa, som det heter.
Illegala
asylbedragare många gånger. Och EU-migranter, det betyder romska tiggare. Men i alla fall, och de tar sig då till den här vårdcentralen som ligger liksom lite anonymt någonstans i Stockholm City. Och som det, man får kunskap om den genom... ja, mun mot mun metoden höll jag på att säga. Nej, men genom rykten och
mun alltså, till mun tror jag heter.
Mun till mun, precis, mun mot mun, det var lite skämt. Och där jobbar ju då så här duktiga svenska PK-läkare som så här, med Mona, och rubriken var så här: nu riskerar papperslösa att dö, där de menar på att den här så kallade angiverilagen skulle träda i kraft så att man var tvungen att ange människor så att de inte ska kunna då utnyttja det svenska välfärdsmodellen eller systemet. Men det mest intressanta i det här, det var inte allt detta, utan allt det här vet vi. Det mest intressanta var vilken typ av vård som kan erbjudas där. Och det bästa var den här läkaren som sa så här: jo, men du vet, det kanske kommer hit en människa som har suttit en hel dag och tiggt och har ont i hela kroppen. Det var en sån här, det var någonting man sökte sig till den här centralen. En sån här hej hej med pappmuggen i högsta hugg och så en sån här, oj, jag har ont i kroppen, nu måste jag gå till vårdcentralen.
Det är också rimligt att få ont i kroppen av att sitta hela dagen.
Ja, och då ska man ha då den vården, istället för att ge människor vård som faktiskt betalar dyra skatter och sen dör i cancerköer, då har man så här, då är man så här god och erbjuder då vård till dessa som faktiskt har rätt än så länge att få vård i Sverige sedan 2013. De har råd, de har vård, eller så de har rätt till allt och gratis i princip. Men ändå så känner de sig inte trygga, så de söker sig till en helt liksom specialvårdcentral där de erbjuds den här vården för att de är så trötta av att ha suttit och tiggt. Alltså, hör du hur det här låter? Är inte det här liksom Absurdistan i liksom ett nötskal?
Jo, definitivt. Det är lite, om man ska se till något komiskt i det här, så är det att jag har sagt ibland lite halvt på skämt, lite halvseriöst, att jag är rätt säker på att jag skulle kunna fejka att vara läkare, ja, men i ett par veckor utan att bli påkommen.
Jag med.
Förmodligen längre.
Catch me if you can, men det beror på vilka ändå, man skulle...
Ja, men det är ändå lite lite komiskt att någon har lyckats med det. Men vet du hur länge han har gjort? Hur länge det här har pågått? Alltså om det var liksom någon dag eller har han gjort det här i flera år?
Han har gjort det här under en längre tid. Nu vet jag inte om det var flera år
va?
Det vet jag faktiskt inte, men han har ju lyckats felbehandla patienter. Men jag tänker så här, ofta när man går till en vanlig så här allmänläkare på en vårdcentral, de opererar inte.
De gör ingenting.
Nej. De skriver ut Alvedon typ.
Ja, eller skickar remiss om det är något.
De skickar remiss. Så att en sån lite... läkare skulle du och jag kunna fejka hur lätt som helst, känner jag.
Ja, det skulle ta lång tid innan jag blev påkommen. Alltså.
Det skulle ta lång tid, ja?
Ja.
Ja. Särskilt om det var gamla tanter som du höll på och liksom behandlade.
Speciellt då, ja.
Mm. Olika batikhexer. Du skulle skärma brallorna av dem och de skulle bli så friska. De skulle säga, doktor Nick, doktor Nick.
Nej, batikhexer gillar inte mig i och för sig.
Nej, men
så eller innerst inne kanske, men inte.
Det är klart de gör.
Vi har ju ett väldigt väldigt tråkigt ämne också, den här, om vi utgår från Aftonbladet artikeln som heter "Elev våldtog på rasten, skolan tvingar Oscar 11 år att gå i samma klass som förövaren". Alltså det är så mycket absurda saker i det här att det är alltså ja. En 11-åring alltså blir våldtagen av en annan kille i samma ålder på skolan och mamman har då sagt till skolan att hennes son inte vill gå till skolan och att alltså hon vill inte att de går i samma klass längre, vilket ju är ganska förståeligt. Och då påstår mamman då att skolan har hotat med att SOS-anmäla henne för att sonen inte går till skolan.
Jag vet, jag såg det och det är ju helt sinnessjukt. Men det här är inte första gången. Jag kommer ihåg för några år sedan så var det en tjej som blev våldtagen av en invandrarkille på toaletten. Och tjejen fick ju byta skola men killen fick gå kvar. Och den rektorn fick ju ett rejält drev på sig för han höll ju på så här, ja alla är offer i det här. I Sverige heter det alltid att alla är offer. Man jämställer liksom förövaren med offret och gör så här, det är lika synd om båda. Mm. Det är liksom den officiella hållningen i Sverige. I Sverige vågar man inte peka ut och säga så här, men det där är en skitstövel. Det enda gången man kan göra det är när man snackar om rasism, för då kan man peka ut människor offentligt. Men när det gäller liksom riktiga brott och när det gäller, alltså låtsas rasismen menar jag, den påstådda rasismen. Men när det gäller riktiga brott, då är det ju så synd om dem. Det är synd om förövaren.
Och
jag tycker det är ett sånt, det blir liksom ett dubbelt övergrepp, för då blir det liksom inte, då står inte samhället upp för offret, utan alltså att vara ett offer i Sverige idag, det måste vara en sån fruktansvärd, det måste vara så fruktansvärt hårt, därför att man känner verkligen att det är den här officiella hållningen, att min förövare är liksom värd terapi, sympati, människor liksom vill inte att man ska tala illa om den ungefär, man får inte hata, utan alla ska vara så här förstående och tassa runt på tå. Och ju yngre förövarna är, desto mer av den där varan serveras.
Alltså det här är ju överlämnat till SOS-tanten nu då. Polisen gör ju inget åt det här för att det är ett barn. Och de har till slut kommit överens om att den här våldtagna ska få gå i skolan 2 timmar om dagen och att han då får sitta i en egen sal i skolan för att slippa vara i samma rum som den misstänkta förövaren. Så att han ska liksom sitta någon annanstans, vara utpekad som den som är konstig eller avvikande eller så.
Medan förövaren ska lalla runt i sin klass och känna sig tuff och kaxig och härlig.
Det är, alltså det ska gå till riktigt riktigt illa för att hur går det till att en 11-åring våldtar en annan kille?
Nej, det för mig, jag har också tänkt den tanken. Jag kan inte riktigt. Och så dessutom på en skolgård där en lärare kommer och avbryter det hela. Alltså hur kan det ske?
Jag fattar faktiskt inte rent.
Men idag är ju begreppet våldtäkt i Sverige utvidgat. När vi har kanske tänkt våldtäkt så tänker vi en penetration, ett kön. Liksom så.
Jag tror att om det inte hade varit så tror jag de hade beskrivit vad som har hänt. Om det bara inom citationstecken var. Ja, vi ska inte bli för grafiska här, men om det inte var.
Men kan det handla om oralsex? Kan det handla om att han har tvingat in sitt kön i munnen?
Kanske.
Alltså någonting sånt, tänker jag. Eller någon slags hot och våld, någon slags sexuellt eller kanske tagit på. Alltså jag vet inte, man kanske inte ska vara för grafisk. Men
nej,
det
står
man
ändå
tänker,
rakt av bara våldtäkt, så att det hade väl, är väl minst
annars hade det oralt. Kanske stått sexuellt övergrepp av någon slag.
Ja, möjligen. För det är ju inte heller brottsrubricerat av åklagare det här.
Men man tänker också så här, för det är ju så väldigt svart och vitt alltid i tidningarna om man vet inte. Men man tänker också så här, vad har det där liksom föregåtts av? Har den här pojken trakasserat den andra pojken och sen har det liksom kulminerat? Har det varit så att den här pojken inte har känt sig skön i närvaron av den här förövaren och att den har kanske har hållit på... Kanske tjatat om saker, kanske hållit på. Alltså förstår vad jag menar? Det är ofta, det är liksom sällan som saker bara sker ur tomma intet, utan ofta har det liksom varit någon slags, alltså det har pågått kanske någon typ av trakasserier. Och då tänker jag också så här, har inte skolan kunnat agera? Ser de ingenting? Gör de ingenting?
Nej. Alltså uppenbarligen inte. De vill ju inte göra något efteråt heller. Jag vet inte vilken skola det här är.
Jo, det stod jag såg någonstans vad det var för skola. Nu kommer faktiskt inte jag riktigt ihåg det.
Stod det vilken skola? Ja. Eller stod det vilken stad bara? För jag har hört att det är Örkelljunga.
Ja, nere i Skåne, neråt Skåne.
Ja.
Ja, men ja, just det. Nej, det stod inte vilken skola, men
Det kanske går att gräva lite i, men apropå... om någon vet det så maila gärna in. Eller skriv till mig på @nickalinja på sociala medier.
Men jag såg ett inlägg på Twitter av en person som hade jobbat som lärare i 25 år som inte orkade längre. Och det är fler och fler just lärare som inte orkar och som faktiskt håller på och ger upp. Och då tänker jag också där att... Alltså kraven sänks ju på allt och alla. Det sänks ju krav på polisutbildningen och nu ska det sänkas kraven på att ta körkort därför att man inte kan kränka någon med för höga krav. Och jag gissar att även kraven på lärarutbildningen kanske sänks. Men sen undrar jag så här, vem ska orka vara lärare i de här skolorna som liksom går på knäna med sånt här? För det är ju övergrepp, det är trakasserier, det är hot, det är knivar, det är våld, det är lärarna blir attackerade men de kan inte försvara sig. De måste hela tiden komma med sitt lågaffektiva och de har ingen rätt att egentligen freda sig. Ja, det finns liksom, alltså övergreppen mot lärarna har ökat enormt. Ändå så står de och demonstrerar. De demonstrerar inte mot våldet i skolan utan de demonstrerar mot att man ska så här ange papperslösa. Så man undrar ju också hela det där skrået, liksom, hur mår de egentligen? Är de helt liksom paralyserade?
Men vi kan ju uppmana lärare till att oavsett vad er skola säger och vad ni ska ha för bemötande och så kan ni ju gå efter vad lagen säger och lagen ger er ju en del nödvärnsrätt så att lyssna på lagen istället för eventuella batikhäxerektorer på kommunala skolor eller inte kommunala.
Ja, nej, jag tycker jag är väldigt tacksam över att jag inte behöver gå i skolan idag, men generellt då man hör människor som har barn i skolan så är det total katastrof. Och de enda som har fungerande skolor, det är de här engelska skolan, de jagar man istället och påstår att de är nazister. Hans Bergström, de som har de här engelska skolan då.
Just det. Vad var det nu? Vad hade de gjort? Ja, de har gett pengar till...
De har donerat pengar till fria medier som man har då från Dagens Nyheters sida stämplat som högerextrema.
Based? Vilka medier rör det sig om, vet du det?
Ja, det var väl Det Goda Samhället. Och sen har de gett pengar till Rebecca Weidmo Uvell.
Det var inte jätteradikal höger direkt.
Nej, och sen fanns det en annan sajt som nu inte längre finns som de hävdar var supernazistisk givetvis. Och Hans Bergström som faktiskt har varit chefredaktör på DN en gång i tiden och som alltid engagerat sig just mot rasismen. Plötsligt är han superhögerextrem. Och det är suspektat att stötta fria medier ekonomiskt. Och jag menar... Och så typiskt då att det är en skola som då går med vinst och som där det verkar vara lite mer ordning och reda. Och då ska den sablas ner. Då ska den liksom... smutskastas och göras till någonting avskyvärt i mainstreammedierna. Och framförallt Dagens Nyheter. Men det där är också så intressant för till exempel Karin Olsson som är någon slags kulturchef tror jag, på Expressen som nu står ju de här människorna rakt upp och kräver så här nu måste så här våldet upphöra, ni måste få slut på våldet. De har ju i åratal jobbat själva med sina medier för att det här våldet ska fortgå. De har ju bidragit till det här i allra högsta grad med sina drev mot människor som har velat ha ordning och reda, med de som har kritiserat massinvandringen, med de som har velat ha hårdare tag i kriminalpolitiken och allt det där, bla bla bla. De har ju stått upp som någon slags grindvakter mot allt sunt förnuft, och nu har de panik. Nu när det skjuts i Vasastan, kanske hemma hos dem.
Mm. En avslutande grej om den här hemska skolgrejen. Det är såklart aldrig offrets fel, och det är aldrig, speciellt inte när det är ett barn. Men för att behöva vara mindre oroliga generellt som föräldrar, sett era barn i antingen brottning eller brasiliansk jiu-jitsu från att de är små, så kan ni vara lite mindre oroliga för sånt här. Fruktansvärt att jag ska behöva uppmana till det, att sånt här kan hända, men
ja, men och prata med barnen också. Man måste ju snacka med dem och lära dem, gissar jag, vissa grundläggande principer hur man ska agera. Men du håller ju på och tränar. Vad är det? Är det brasiliansk jiu-jitsu som du tränar?
Mm.
Det har dessutom gått väldigt bra. Du har ju vunnit medaljer. Jag vet att du är lite blygsam och inte alltid vill prata om det, men du har ju varit väldigt aktiv i det här.
Ja, det blev...
Vann du guldmedalj?
Nej, 2 brons och 1 silver är det hittills i vit bälte, så att det är ganska...
Okej.
Okay. Ska inte få allt för stort huvud av det, så att säga.
Men känner du så här att det här är någonting du skulle kunna använda dig av om du blev påhoppad av en icke-skidåkare? Eller någon annan otrevlig
alltså,
typ?
Alltså, det är ju inte svar på allt. All form av våld är om att det är bara brottning. Men det ger ju en väldigt, väldigt bra grund för att bli ett svårare offer. Och väldigt mycket, man blir väldigt mycket svårare att ta ner. Alltså om du bara knuffar någon med högre bälte, till exempel ett svart bälte eller så känner du att det går inte att få ner den här personen på marken. Så det är absolut en väldigt bra grund. Sen är det inte svar på allt. Men
känner du dig liksom empowered av att du har det här i kroppen? Känner du så här att du har någon slags att du har utvecklat en större kroppslig medvetenhet, eller hur skulle du vilja beskriva det? För jag tänker att du känner dig liksom att ja, men med mig, ingen kommer att jävlas med mig här, utan att den får smaka.
Jo, alltså, det är klart att folk kan göra det. Det kan ju vara flera gärningsmän, kan vara vapen och så vidare. Jag tror att det är ju något som heter Krav Maga i några år som var väldigt väldigt mycket mer fokus på hur man undviker situationer och hur man flyr från situationer och hur man tar sig loss och den typen av grejer. Brasiliansk jiu-jitsu är ju en sport där det är liksom regler och en mot en om man kan tävla i det och så. Så att det är väldigt bra att så det kör jag väldigt mycket för att det är kul. Men det är ju bra att det är en väldigt bra grund för övrigt självförsvar. Men det är inte allt.
Men jag tycker att det man ser ibland är just de här personerna, ja, men som vi inledde med, rektorn som hade tävlat i kampsport. Och sen såg man ju hon, den här tjejen, kvinnan, just var det brasiliansk jiu-jitsu just, eller om någon annan kampsport, hon som hade liksom lagt ner, ja, men det var väl någon idrottskvinna som det vart viralt. Hon hade ju lagt ner. Ja, i Sverige var det ju den här poliskvinnan. Men
hon i bikini.
Ja, hon är bikinikvinna. Hon fick ju skit från vänstern givetvis. Men det var ju den här andra också. Man har ju sett klipp där hon typ försvarar. Ja, hon blir ju attackerad och sen bara den tjuven ångrar ju att han försökte rycka hennes handväska typ.
Mm.
Ja, men man ser ju en del såna här personer. Och även så här typ pensionerade liksom kickboxare eller någonting. Alltså ibland så går de ju på och tror att det är ett lätt offer och så är det en person som har just typ karate eller jiu-jitsu eller någon annan typ av kampsport i sig.
De är väldigt olika, vill jag poängtera. Men fortsätt.
Ja, de är väldigt olika, men poängen är att de har liksom i sig ett slags kroppslig träning.
Det man får ut väldigt mycket är ju att var bekväm med fysiska med fysiskt våld och att
närkamp.
Hålla lugn. Ja, fysisk närkamp, precis. Och att hålla lugn i situationen. Det är väl det ger absolut mest. För det är ju väldigt lätt att få, det är ganska läskigt med våld egentligen när det är på riktigt. Så att det är ju ganska lätt att hetsa upp sig och bli rädd och sen blir man paralyserad. Det är framförallt det hjälper för.
Men för steget från att faktiskt agera, det är vad jag kan tänka mig, att man är inte liksom, man har inte någon riktig beredskap för det om man aldrig någonsin har egentligen slagits, konfronterats, haft anledning att vara fysisk på det sättet.
Nej, precis.
I en försvarssituation. Och det har vi ju pratat om tidigare också, men jag tänker att det kan vara bra, ja, som ett rollspel att öva sig, och så här kan det kännas och så här är det. För att, jag menar, jag tror många människor har också, man har ju den här naturliga distansen till främlingar. Man går inte gärna liksom över den, kan man säga, den här skydds, eller den här utanpå liksom, alltså, ja, som en osynlig mur på något sätt, och när någon träder över den så kan jag tror att man kan reagera på oväntade sätt.
Det är definitivt. Framförallt frysa.
Jag skulle vilja påminna om man nu vill göra någonting och inte slåss kanske, men manifestera ändå, så kan man vara med på en demonstration eller en manifestation för Sveriges suveränitet som äger rum den 1 oktober i Stockholm, och då är det 3 i Tjurbergsparken på Södermalm, och så går man till Medborgarplatsen på Södermalm. Och det här handlar om att Världshälsoorganisationen WHO, som en gång bildades för att främja global hälsa, står inför genomgripande förändringar som kan komma att påverka inte bara Sverige utan hela världens framtid som suveräna nationer. De vill alltså bestämma över Sveriges hälsopolitik, kan man säga, på ett sätt som gör att Sverige mer och mer ger upp sin suveränitet. Så om man vill protestera om det här och vill att Sverige ska exit från WHO, det vill säga lämna WHO som numera en superkorrupt organisation som inte alls jobbar för folkens bästa, så kan man komma till Tjurbergsparken på Södermalm 1 oktober.
Klockan?
15. Ja.
Och vill ni donera till podden får ni väldigt gärna göra det på 0700 420 297, och följ oss också på sociala medier. Där får ni väldigt gärna skriva till mig om ni vet vilken skola det här rör sig om som den 11-åringen blev våldtagen på. Och där heter jag @nickalinia, finns på Twitter, Instagram, TikTok, lite överallt, Facebook
och
också.
Och jag heter, Kat Janors på Twitter, Instagram, Facebook, ja.
Kat med ett T.
Kat med ett T, Kat Janors, ja. Och som sagt, swisha gärna en slant till 0700 420 297, så hörs vi nästa vecka.
Hej hej.
Hej då.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkomna sommaren med att res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Hej! Är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.